Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Your Erroneous Zones, på svenska ungefär dina felaktiga zoner, är Wayne W. Dyers inflytelserika självhjälpsbok från 1976. Med sin bakgrund inom rådgivningspsykologi riktar Dyer sig till vuxna som upplever att skuld, oro, ilska eller beroende av andras godkännande begränsar deras vardag. Bokens grundidé är att många former av lidande inte bara kommer från yttre omständigheter utan också från invanda sätt att tolka, värdera och reagera på dem. Dyer kallar dessa självbegränsande mönster för felaktiga zoner. Han går igenom dem ett i taget och kombinerar resonemang med direkta förslag på förändring. Syftet är inte främst att analysera det förflutna utan att hjälpa läsaren att agera annorlunda i nuet. Det gör boken till en tidig, praktiskt inriktad klassiker inom populärpsykologi. Samtidigt bör den läsas med eftertanke. Eftersom dess starka betoning på personligt val inte fullt ut fångar hur trauma, psykisk ohälsa och sociala villkor kan påverka människors handlingsutrymme. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, felaktiga zoner som inlärda mönster av skuld, oro och självsabotage. Dyers viktigaste begrepp är felaktiga zoner, alltså återkommande tankar och beteenden som skapar lidande utan att lösa något verkligt problem. Han behandlar bland annat skuld, oro, ilska, rädsla för det okända, låg självkänsla, behov av bekräftelse och uppskjutande. Det centrala är att han inte beskriver dem som fasta personlighetsdrag. De framställs istället som vanor, ofta inlärda genom familj, skola och sociala förväntningar. En person kan till exempel ha lärt sig att skuld är ett tecken på ansvar eller att oro visar omsorg. Dyer invänder att sådana känslor ofta blir improduktiva när de mest håller individen kvar i det som redan hänt eller i framtidsscenarier som ännu inte finns. Hans analys skiljer mellan praktiska problem och emotionella reaktioner som förvärrar dem. Man kan behöva rätta ett misstag, planera inför en risk eller sätta en gräns. Men att fortsätta straffa sig själv, älta eller vänta på ett perfekt tillfälle tillför enligt honom sällan något. Bokens arbetsmodell börjar därför med igenkänning. Läsaren uppmanas att lägga märke till när ett reaktionsmönster uppstår, vad det försöker åstadkomma och vilket pris det har. Först därefter blir förändring möjlig. Denna tydliga namngivning av vardagligt självsabotage är en viktig förklaring till bokens genomslag. För det andra, personligt ansvar utan att låta andra styra den egna självbilden. Ett genomgående argument är att individen behöver återta ansvar för sina val och reaktioner. Dyer riktar särskild uppmärksamhet mot tendensen att lägga det egna måendet i händerna på andra människor. När självkänslan helt beror på beröm, acceptans eller frånvaron av kritik blir den osäker, eftersom omgivningens omdömen varierar och inte går att kontrollera. Han menar därför att behovet av godkännande kan bli en felaktig zon i sig. Detta är inte samma sak som att relationer saknar betydelse eller att kritik alltid bör avfärdas. Poängen är snarare att en människa kan lyssna, lära och samarbeta utan att göra andras reaktioner till ett slutgiltigt mått på sitt värde. I praktiken handlar det om att skilja mellan preferenser och beroende. Det är rimligt att föredra uppskattning framför avvisande, men problematiskt när man inte kan handla i enlighet med sina värderingar utan garantier om gillande. Dyer kopplar också ansvar till språket vi använder om oss själva. Förklaringar som att någon annan gör en arg eller förstör ens dag riskerar, enligt hans synsätt, att dölja den egna möjligheten att välja respons. Invändningen är att yttre kränkningar, maktobalanser och psykisk sjukdom kan begränsa detta val. Läser man honom nyanserat blir den användbara frågan inte om man styr allt, utan vilket nästa steg man faktiskt kan påverka. För det tredje, nuet som platsen för handling. Istället för ältande och uppskjutande, Dyer återkommer ofta till skillnaden mellan att leva i nuet och att vara psykiskt fast i dåtid eller framtid. Skuld knyts till det som redan har hänt, medan oro riktas mot sånt som kanske kommer att ske. Båda kan vara mänskliga och ibland informativa reaktioner, men i bokens perspektiv blir de felaktiga zoner när de tar över den uppmärksamhet som behövs för konkret handling. Därför är Dyers alternativ inte tanklös spontanitet, utan en mer funktionell fråga, vad kan göras i denna stund? För den som oroar sig för ekonomi kan ett första steg vara att granska utgifter eller söka rådgivning. För den som ångrar ett handlande kan steget vara att be om ursäkt, reparera skadan eller acceptera att händelsen inte går att göra ogjord. När något saknar möjlig åtgärd blir fortsatt ältande enligt Dyer ett sätt att förlora nuet två gånger. Först genom händelsen och sedan genom den upprepade mentala återuppspelningen. Detta anknyter till hans kritik av uppskjutande. Att vänta på rätt humör, total säkerhet eller andras tillåtelse kan ge en tillfällig lättnad, men gör ofta uppgiften större och handlingsfriheten mindre. Bokens praktiska styrka ligger i att den flyttar fokus från perfekta känslor till små val. Samtidigt bör råd om att gå vidare inte användas för att förneka sorg eller traumatiska erfarenheter, som ibland kräver stöd och tid. För att ersätta självdestruktiva reaktioner med avsiktliga vanor, boken bygger på antagandet att tankar, tolkningar och vanemässiga reaktioner kan granskas och förändras. Dyer formulerar detta ganska kraftfullt, ibland som om människor kan välja sina känslor direkt. Den mest hållbara läsningen är mer begränsad. Man väljer sällan den första spontana känslan, men man kan ofta påverka vad man gör med den, vilka tankespår man matar och vilka situationer eller rutiner man skapar runt sig. Där blir bokens metod praktisk, istället för att nöja sig med insikten att man söker bekräftelse, oroar sig eller skjuter upp. Uppmanas läsaren att pröva ett nytt beteende i den situation där mönstret brukar aktiveras. Det kan innebära att fatta ett mindre beslut utan att först fråga alla andra. Säga nej utan långa ursäkter, börja med en begränsad del av en uppgift eller sluta försvara sig mot varje negativ kommentar. Värdet ligger i upprepningen. Ett nytt svar känns ofta ovant och kan först väcka mer obehag än den gamla vanan. Dyer ser därför förändring som träning i självständighet, inte som en engångsinsikt. Hans synsätt ligger nära idéer inom kognitiv beteendeterapi där tolkningar och handlingar kan påverka varandra, även om boken inte är en klinisk behandlingsmanual. För läsare med svår ångest, depression eller trauma kan professionell vård vara ett nödvändigt komplement snarare än att enbart förlita sig på självstyrning. Slutligen, bokens frihetsideal och gränserna för dess individualistiska perspektiv gör Erroneous Zones utmärker sig genom ett starkt frihetsideal. Dyer vill att läsaren ska minska lydnaden inför gamla regler om hur man måste känna, vem man måste vara och hur andra måste behandla en för att livet ska vara uthärdligt. Han ifrågasätter särskilt socialt inlärda krav på ständig pliktkänsla, självuppoffring och rädsla för avvikelse. Det kan vara befriande eftersom många människor verkligen styrs av normer som inte längre tjänar dem. Boken förklarar också varför den blivit lätt att använda i vardagen. Den talar direkt om vanliga situationer, konflikter, familjeförväntningar och självkritik snarare än att fastna i fackspråk. Men samma styrka skapar en begränsning. Dyers ton kan ge intrycket att nästan allt lidande kan lösas genom en bättre attityd eller ett tydligare val. Det riskerar att underskatta ekonomisk utsatthet, diskriminering, pågående våld, neuropsykiatriska svårigheter och kliniska tillstånd. Det finns även en historisk diskussion om hur nära bokens idéer ligger Albert Ellis rationella emotiva beteendeterapi, en föregångare till modern kognitiv terapi. Dyer hänvisar till Ellis, men Ellis kritiserade senare Dyer för otillräckligt erkännande av influensen. För dagens läsare är den rimliga slutsatsen att boken är en lättillgänglig popularisering av centrala idéer om tankar, känslor och ansvar, inte en komplett psykologisk teori. Dess frågor är ofta värdefulla, men dess svar behöver sättas i sammanhang. Sammanfattningsvis, boken passar främst läsare som känner igen sig i återkommande skuld, ältande, oro, uppskjutande eller ett starkt behov av att bli godkända. Den kan också vara användbar för den som vill ha ett direkt språk för att skilja mellan problem som går att hantera och reaktioner som mest förlänger lidandet. Den praktiska nyttan ligger i dess fokus på observerbara vardagsmönster. Läsaren får inte bara höra att förändring är önskvärd, utan uppmanas att identifiera den punkt där ett invant svar kan ersättas av en annan handling här och nu. Jämfört med nyare självhjälpsböcker är Your Erroneous Zones mindre förankrad i modern forskning och mindre nyanserad om psykisk ohälsa, trauma och sociala begränsningar. Den bör därför inte läsas som ett löfte om att alla känslor är valbara, eller som en ersättning för professionell behandling. Däremot står den ut genom sin ovanligt tydliga och konsekventa idé om att många självbegränsande regler kan ifrågasättas. Dyer skriver med en blandning av psykologiskt vardagsspråk och kompromisslös uppmaning till självständighet. För en svensk läsare, van vid att se både individens ansvar och samhällets betydelse, fungerar boken bäst som ett samtalspartner snarare än en slutgiltig auktoritet. Ta tillvara dess konkreta frågor. Vad kan jag påverka nu? Vilken vana håller jag vid liv? Vilket litet val skulle vara mer förenligt med mina värderingar? Med den nyanseringen förblir boken relevant trots att den kommer från en annan tid i självhjälpsgenrens historia. Om du vill stödja Wayne W. Dyer, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!